Det ligger en stuga i skogen, djupt gången in i hösten och mörkret. Ingen snö har ännu fallit på den, och löven från en bokskog faller som ett lätt men tungt regn från ett allt tunnare lövverk. I stugan satt en pojke och hans syster, utslungade i skogen på grund av föräldrar som bestämt sig för att de behövde kopplas ur. De är dödligt uttråkade. Systern som hette Mariam sprätte med sina fingrar, omedvetet swipande luften. Deras telefoner var gömda så att de kunde kopplas ur ordentligt. Yippie-ki-yay och hurra! Davor blåste bubblor av saliv som boppade, bopp, tyst och slämmigt. Mariam hade talat om för honom massor med gånger att det var äckligt, så han fortsatte. Onkel Enya sparkade försiktigt upp dörren och kom in tillsammans med en hel massa kall vind. Bullrig och med armarna fulla av vedträn. Här, släng dem på elden, ropade han till Davor och Mariam och slängde dem var sitt vedträ. De kastade entusiastiskt vidare vedträna på elden. Alldeles för entusiastiskt. De fick direkt massor med skäll för att de kanske skulle skada eldstaden. Bästa semestern någonsin, mimade Mariam till Davor.
Davor rullade över på rygg. Uncle Enya, frågade han, vad är poängen med hösten?
Uncle Enya kliade sig i huvudet, tog av sig sin jacka, snurrade upp sina stövlar och stövlade utan stövlar över till elden. Han var bred som han var lång, med grå peppar i skägget. Hur tänker du annars att löven skulle komma ner? Frågade han. Du vet vad jag menar, Uncle Enya. Det är mörkt och det är kallt och man kan inte göra något utan att bli gyttig och kall. Jag menar, la han till, lite högre så kanske några föräldrar skulle höra. I alla fall om man inte råkar vara i någon stor stad där man råkar bo annars, alltså. Hans mamma humpade från köket. Uncle Enya svarade långsamt. Poängen med hösten, sa han, är att komma ihåg och att drömma. Dario och Mariam lyfte ögonbryn mot dem som var minst sagt skeptiska. Heja hösten, sa Mariam. Det bästa med den är att man kan drömma om andra årstider. Hennes sarkasm var så drypande att den tydligt dämpade elden. Återigen låtsades Uncle Enya inte höra den. Ja, saker måste drömmas om. Man måste tala med andra om sina drömmar. Det är så allt gott och vackert börjar. En som aldrig drömmer kommer att gå ner till stranden och vara irriterad över att allt blir full av sand. Men en som drömmer kommer att se havet, ett enormt okänt, och bli vettskrämd. Är det bättre? Frågade Mariam. Ja. Humf, sa rummet lite allmänt. Uncle Enya fortsatte oberört. Har jag någonsin berättat om den där gången då jag var i norra Norge och träffade gnyrftorna? Mariam skakade på huvudet. Norra Norge låter faktiskt ännu värre än en mörk höstkväll i en lerig skog i Sverige. Var det så mörkt att ögonen slutade funka? Det var det faktiskt inte. Vi var där på sommaren, när ljuset aldrig helt försvinner. Vi anlände vid midnatt. Och även då var solen fortfarande uppe vid horisonten. Barnen sa ingenting, men tittade på honom med samma intresse som det skulle visat en stekpanna. Uncle Enya log, och hans blick verkade fixeras vid någon punkt långt borta bortom stugväggarna. Jag och er mor hade åkt norrut för att jobba i skogen över sommaren. Alla som vill fick jobb där på den tiden. Man var tvungna att spendera hela sommaren borta från stad och kompisar. Så det var många som inte åkte. Men jag och er mor hade ändå inga kompisar i stan. Vi hade ju inte varit här så länge. Och vi var jättetrötta på att inte ha pengar. Så vi åkte. Vi var så utmattade efter tågresan att vi sov ända till middag dagen därpå. Jag steg ut halvvaken. Ljuset var väldigt ljust. Det är svårt att beskriva hur man upplever sommarljuset i norr den där första gången. Det är nästan utomvärldsligt på något vis. I alla fall. Er mamma hade ju redan vaknat och vi åt vårt bröd och olivolja sittandes på en sten. Medan vi misstänksamt kastade blickar mot skogen som omgav oss på alla håll. Elden sprakade till och Uncle Enya tittade in i den och mindes. Deras mor ropade från köket med märkligt spänd röst. Barnen behöver inte höra den berättelsen, Uncle Enya. Det är dags att äta strax. Uncle Enya, som var fenomenal på att inte höra, fortsatte. Ja, i alla fall. Vi kom att möta ungdomar i vår egen ålder där. Och en del var fina och en del var lite jobbiga. Men man lär känna varandra snabbt när man jobbar tillsammans. När vi varit där några veckor ville vi knappt resa tillbaka längre. Nu kommer jag föra mig själv i handlingen. För jag skulle berätta om den första dagen vi var där. Han glänjer läppjade på teet. Så någon omtänksam människa dumpit ner vid hans sida i en kopp. Vi hade fått tydliga instruktioner om vart vi skulle gå. Jag minns att det fanns en bäck till höger som vi skulle följa. Det här var i juni och medan vi jobbade så samlades moln tätare och tätare över himlen. Så att till slut var det bara ett enda tjockt och grått molntäcke som täckte hela himlen. Jag minns att din mor sa att skogsfärger bara var skogsfärger när det var molnigt. I solen är de något annat och mycket klarare. Er mor och jag blev absorberade av vårt arbete. Markera träd, gå 10 steg, markera träd. Gå 10 steg, kolla karta, markera träd, gå 10 steg, markera träd, gå 10 steg, kolla karta, inte markera träd, gå 10 steg. Och utan att vi märkte det hade temperaturen börjat sjunka. En ensam snöflinga virvlade ner framför mig. Jag ropade till Gona och hon tittade upp. Ett väldigt glest snöfall singlade ner mellan träden. Vi betraktade det ett tag och sedan fortsatte vi jobba. Hade vi vetat mer om fjällen hade vi gått tillbaka, men det gjorde vi inte. Det var ju vår första dag och allt. Vi hade känt oss korkade om vi gått tillbaka för några snöflingors skull. Vi fortsatte. Markera träd, kolla karta, gå 10 steg, kolla karta, markera inte, markera. Utan att vi tänkte på det så blev snöfallet allt tyngre och tätare och det blåste upp. Till slut märkte vi det såklart. Er mor ropade, jag tror vi borde gå tillbaka. När jag tittade upp så flög flingorna så tätt att jag hela tiden fick blinka för att inte få dem i ögonen. Jag tog mig bort till gåna och vi gick mot diket. Men diket ville inte dyka upp. Enligt kartan skulle den vara just där. Och i förstone var vi mest oroliga över att vi nog hade markerat fel träd. Vi begav oss tillbaka. Men varken barackerna eller huvudbyggnaden ville visa sig. Utan det var bara träd och sjok av stora blöta flingor som tog sig in överallt där de kunde. Nu måste ni komma ihåg att det här alltså var på sommaren. Så det enda vi hade att ta på oss var tröjor. Vi höll händer och gick och gick och gick. Det var ju sommar, så det blev aldrig riktigt mörkt. Om du tycker det låter konstigt med snöstorm på sommaren, så kom ihåg att till och med så långt söderut som Linköping så kan det vara snö i juni. Och detta var långt norrut, bortom polcirkeln. Norge är ett riktigt utsträckt land. Vi kan kolla på en karta någon gång så får ni se. Eller ännu hellre en jordglob, det är svårt att få riktigt rätt både på en karta. Vi höll händer för att inte tappa bort varandra och fortsatte att gå. Vi insåg ju att vi var helt vilse. Men vi fortsatte gå bara för att det var så kallt att stå still. Jag började innerligt hata skogen. Och tanken kom för mig att det här inte var en plats där människor var menade att leva. Och att naturen inte skulle bry sig ett jota om vi inte gjorde det. Vi gick och gick och gick och gick. Jag kommer ihåg att jag ville markera några träd bara utifall att. Och att Gona skrek på mig såg arg och orolig ut. Vi gick. Efter en tid. Jag skulle inte kunna säga när. Men kanske vid en konstigt ljus. Ja, vet du 17 när det var? Efter en tid så föll vi ner i ett djupt hål som var täckt av kvistar och snö. Det gjorde ont, men vi var för trötta för att bli förvånade. Vi hade fallit långt. Ovanför oss, några meter upp, fanns en cirkel av ljus. Vi kände runt om oss. Där var grenar, kvistar och massor av granbar. Hade inte den högen varit där, hade vi säkert brutit något. Vi såg oss omkring men såg inget. Huttrande av kylan var värme det enda vi riktigt tänkte på. Vi borrade ner oss i högen, djupt in i de stickiga barren längst ner, och somnade. Natt. När jag öppnade ögonen var ljuset ovanifrån mattare. Vi hade inte hunnit vänja oss vid ljusets rytm. Kanske var klockan 10, kanske midnatt. Våra kläder var fortfarande fuktiga, minns jag. Och jag huttrade och skulle skräva ner mig djupare bland barren. När jag hörde er mamma mycket tyst viska: "Psst, Enya." Jag tittade långsamt upp. Jag ville verkligen inte lämna den lilla fickan av värme där under barren. Mot gropens vägg avtecknade sig runda skepnader. Två former. De rörde sig mot oss. Då de kom in i den matta pelaren av ljus som vår hög låg i, kunde vi se att de hade magar och ben som björnar, men att deras ansikten mer såg ut som mullvadar. Om nu mullvadar hade haft stora svarta ögon och en något mindre utstickande nos. Varelsen var nästan lika höga som oss. Och naturligtvis var vi skrämda från vettet. Vi insåg att de inte var björnar. Men bortsett från det kunde de vara vad som helst. Vi hade ju bara bott i Norge i ett år. Och hade du frågat mig om det bodde tigrar i Norge hade jag inte varit säker. Jag kunde knappt skilja på en ros och en krokus. De närmade sig försiktigt och vi satt stilla. En av dem drog i Gonas hår och hon skrek till. Det fick dem att hoppa bakåt. Den ena av dem kom upp till mig och kliade mig på kinden. Jag hade inte lärt mig raka. Jag hade inte lärt mig raka mig än. Så det var en del mycket ojämn skäggstubb där. Sättet den rörde tassen över ansiktet verkade underligt mänskligt. Som en läkare som gör en undersökning. Den höll ut en tass. Och efter några sekunders tveksamhet så tog jag den. Den andra varelsen tog Gonas hand. Och jag och Gona tog instinktivt tag i varandras händer. De ledde oss bort från ljuspelaren och in i mörkret. Jag och Gona utbytte förvirrade blickar. Vi lät oss ledas nedåt och in i mörkret. Jag antog ju att jag drömde, så jag tog det inte allt för allvarligt. Vi fann till vår förvåning att vi kunde stå upprätt i tunneln, som hela tiden slutade svagt nedåt. Tunneln svängde en hel del åt alla möjliga håll. Och snart var det matta ljuset från gropen helt borta och vi vandrade i mörker. Vi var så trötta, så hur länge vi vandrat var svårt att säga när ett svagt ljus syntes i fjärran. Det drev bort mörkret runt en krök. Och för första gången kunde vi vagt se vart vi gick. Och jag märkte att taket verkade hållas upp med bågvalv i sten. Då vi kom runt hörnet fick vi kisa. Våra ögon hade blivit vana vid mörker. Och rummet som vi kom in i var belyst av facklor längs väggarna. Och ljus från två stora eldstäder kantade med tegel. Flera runda former som vandrade omkring tittade upp då vi kom in. Träbord var utspridda över hela det stora rummet. Och vi kände lukten av något som kanske var mat ånga upp från stora svarta grytor på borden. Det luktade inte hemskt. Det luktade gott. Små runda varelser kilade bort i sina vuxna då vi kom in Och den milda kakafoni vi kommit in till blev plötsligt mycket, mycket tyst. Stora svarta ögon tittade mycket uppmärksamt på oss. En varelse som var lite rundare än de flesta och lite gråare än nosen tog sig långsamt bort mot oss och tog högtidligt min hand och Gonas hand. Han sa, välkommen till vårt nyfta. På rätt bruten, men helt begriplig norska. Det här var en konstig dröm, tänkte jag. Men också, tänkte jag vidare, den sorts dröm man vill fortsätta drömma för att se vad som händer. Då ropade deras mamma från köket, Gona, att nu är det dags att äta, kom. Sluta prata strunt, Uncle Enya. Och Uncle Enya skrattade till och sa, det är inte strunt, det var ju där. Och vandrade bort mot köket. De två barnen satt kvar och tittade in i elden mot någon punkt långt, långt bort.